Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro. Som vanligt är det jag, fader Mikael Fälthammar, som pratar här. Jag är präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg, som hör till Antiochias grekisk-ortodoxa stift i Sverige och Skandinavien. Och den församlingen den hittar du på www.kristiuppstandelse.se. Där finns information om gudstjänsttider och lite annat, predikningar inspelade och så vidare. Idag så ska vi prata om en mycket högt uppskattad skriftbok som heter Filokalia, som är mycket känd i ortodoxa kyrkan. Och därför så tänkte jag också rekommendera, det så att vi är så välsignade i Sverige att delar av den här har blivit översatt till svenska. Av vem ska ni alldeles strax få höra. Men boken, den heter Filokalia. Den är utgiven på Artos bokförlag. Första boken är utgiven 2006 och är på ungefär 100 sidor. Och vad exakt Filokalia är, det kommer ni att få höra i detta avsnittet. Jag ska bara säga att i den här första utgåvan så finns texter av helige Jesaja eremiten, den helige Evagrios eremiten, och de handlar då om bön, om bönelivet. Den boken hittar ni på www.artos.se, detta bokförlag som också sponsrar den här podden. Slutligen också, om man vill säga ett litet tack för den här podden, så kan man swisha en gåva till församlingen i Göteborg, och det gör man på swishnummer 123-278-8099. Det finns andra sätt att skänka gåvor och de hittar man på församlingens hemsida om man hellre vill det. Nu hälsar jag fader Bengt Pojanen välkommen till podden. Välkommen fader Bengt.
Tack så mycket.
Jätteroligt att ha dig här. Du är ju den som har tagit på dig den stora uppgiften att översätta de här ganska talrika texterna från grekiska till svenska. Men innan vi går in på vad Filokalia är, så skulle jag vilja höra lite kort om vem du är. Vill du berätta?
Ja, jag kommer från Tornedalen, från, jag brukar säga från gränsens tredje rum, alldeles vid finska gränsen. Trespråkig författare, och sen är jag präst i Kristi förklaringsortodoxa församling i Överkalix sen 2004. Och jag är också filosofiedoktor, jag har varit lektor vid Stockholms universitet, översättare. Författare av romaner och sånger och dikter, libretton, ja, i all oändlighet. Jag är väldigt aktiv inom olika områden, men jag har också varit präst i Svenska kyrkan fram till 1984. Sen var jag då lekman i 10 år, men 2004 blev jag präst vid i Paris av ärkebiskopen Gabriel, den här ryska exarkatet, ja.
Just det.
Som är upplöst nu. Så att nu tillhör vi metropoliten av Sverige och Skandinavien, biskop Kleopas.
Just det, i grekisk-ortodoxa metropolitdömet.
Ja.
Ja, du sa du var präst tidigare i Svenska kyrkan. Vad var det som lockade dig med den ortodoxa kyrkan?
Jag kom i kontakt med den ortodoxa kyrkan ganska tidigt, redan som gymnasist, när min hustru Monica och jag läste Dostojevskij. Den första kontakten var väldigt fascinerad. I början av 70-talet då när jag var präst uppe i Ödemarken så kom jag i kontakt med också skrifter och även på ett lite förunderligt sätt med Herman av Alaska som jag förstås inte kände till, men det var som en inre upplevelse som jag inte ska gå in på här. Och sen stötte jag på Gregorius av Palamas och jag blev oerhört fascinerad. Jag gav ut en tidskrift som heter Carex i slutet av 70-talet och där ser jag spåren av att jag är på väg in i den ortodoxa kyrkan med fäderna och teologin. Så det är en naturlig resa från 60-talet fram till 85 när jag blev upptagen i Heliga Annas församling i Eskilstuna.
Ja.
Ja,
intressant.
Ja, verkligen. Det är som en fantastisk resa och man kan ju som människa och framförallt som författare kanske ångra många saker som Lasse Lucidor sa till alla jag ropar förlåt. Men den här resan från lestadianismen kan man säga, den har jag aldrig behövt ångra. Jag känner mig verkligen hemma efter vad blir det 27 år.
Alltså, så du har vuxit upp i lestadianismen, alltså den här inomkyrkliga rörelsen i Svenska kyrkan. Förstod jag det rätt?
Ja, min mor och på mödernet så är det mycket levande och stark lestadianism. Pappas släkt var det inte riktigt så. Min pappa var ju smugglarkung. Det var ett mycket spännande hem. Efterkrigstiden, jag är född 44 och mitt hem var ju öppet för finska flyktingar och allehanda slag som ryssarna eller Sovjetunionen jagade som krigsförbrytare. De fick en möjlighet att bo hos oss. Så jag har varit med om att gömma människor i skogen och lite vartans. Jag har vuxit upp i en sekulär etik också där pappa sa att fråga inte varifrån de kommer, vilka de är eller vart de ska. De är människor de också. Den lestadianismen som jag har fått växa upp i, den var helt fantastisk. Mina morbröder är de största humoristerna i hela Tornedalen. Och bönemötena var så trevliga och roliga. Och man läste. Jag hoppades att de inte skulle läsa Luther, för det var tråkigt och långt. Men Lestadius med det här fantastiska liturgiska och lyriska språket, och inte minst om man lade till 7 svordomar efter varandra. Det var ju helt fantastiskt för en ung man och människa. Så jag hoppas han läser nu Lestadius. Ja, det är en rolig bakgrund och alla dessa fina människor. Och jag tror att det fanns en connection. Alltså. Jag såg ju människor som förklarade i ansiktet. Så för mig var det inte så att säga skapade ljuset, nu överdriver jag lite grann, men alltså något ljus som jag mötte i de kristna människorna, det var inte okänt för mig i alla fall. Jag går inte och säger att det var det oskapade ljuset, men alltså i alla fall ett ljus som strålade från många kristna människor. Så att jag har en väldigt positiv bild av lestadianismen, så att jag tror att det är en del av orsaken till att jag hamnade så småningom i ortodoxin och mötet med framförallt Gregorius av Palamas. Det var fantastiskt. Jag känner mig hemma.
Mycket intressant med den kopplingen. Den har jag inte gjort själv. Men jag har ju också väldigt lite erfarenhet av och kunskap om lestadianismen. Men det var en mycket intressant koppling. Men det för ju över lite grann till också dagens tema. Jag har ju jobbat med en översättning av en bok som handlar just om Gregorius Palamas och hans teologi. Och vi hade ett avsnitt som handlade om den boken i somras då vi försökte förklara lite grann vad den handlar om och varför den är relevant. Det som vi idag ska prata om, det är ju just boken Filokalia, som är en samling texter som, vad kan man säga, som är i samma tradition som det som Gregorius Palamas sätter ord på och sätter teologi kring på 1300-talet. Vill du förklara lite grann, fader, vad är filokalia för någonting egentligen?
Ja, det är en samling texter som är skrivna mellan 300, kanske 1400-talet. Andliga mästare, vägledare och mystiker inom ortodoxa kyrkan. Och namnet filokalia, ja, det kanske uttalas som filokalia, filokalia, filokalia. Det är grekiska och betyder egentligen kärlek till skönhet. Platon säger ju att sanningen är en avglans av skönheten. Att skönhet, sanning och godhet är på något sätt synonyma i det grekiska tänkandet och även i det ryska tänkandet är det på samma sätt. Att det är en återspegling av sanningen. Och över porten till sanningslandet ska det enligt Platon stå för undran. Avmasis. Sen så sammanställdes de här på 1700-talet av grekiska munkar. Det var ärkebiskopen Makarius av Korint och Nikodemus av det heliga berget 1700-talet fram till början av 1800-talet. Och sen kom den ut då i Venedig 1782 var det väl då. Och ja, till Ryssland kom ju filokalia också. Och texterna översattes till slaviska av Paisi Velichkovski som levde 1722 till 1794. Han hade varit på berg, det heliga berget Athos. Det var där han hade stött på det här. Sen har det kommit flera ryska översättningar. Men bland annat Ignatius Brjanshaninov, Theophan Eremiten. Det är den historiken. Men nu är alltså kristna texter från en väldigt lång period. Härlor skulle man väl kunna säga.
Precis. Och vad filokalia, den har ju, det är ju så att säga kortnamnet. Den har ju en väldigt lång titel. Jag ska läsa titeln här så ska vi se. Jo, verkets fullständiga titel är De noetiskt nyktra fädernas kärlek till skönheten, en samling texter av de heliga gudsbärande fäderna vars praktiska, kontemplativa och etiska filosofi leder till renhet. Renhet i upplysning och fullkomning av nos. Det är ju inte en sån där titel som man hör så vanligt idag kanske. Lite avancerad titel. Och där finns ju mycket att nysta i vad alla de här orden betyder. Noetiskt nyktra till exempel. Och vad det betyder. Det ska vi återkomma till alldeles strax. Du nämnde att filokalia hade sammanställts av helige Makarios av Korint och helige Nikodemus av berget Athos. Den gavs ut i Venedig, vad sa du, 1782?
1982 var det, ja. Just.
82, ja. Och det var ju för att man inte fick publicera kristna böcker i Osmanska riket när det begav sig. Utan de fick helt enkelt skicka den till tryck där. Och då fick den också, vad heter det nu, påvlig imprimatur. Heter det så?
Ja, det gör det väl, ja. Imprimatur.
Ja, alltså det vill säga magisteriet i Rom ansåg inte att det fanns något konstigt utifrån deras perspektiv på Nej. Det verk som finns där. Det är lite intressant, tycker jag. För där finns ju författare som inte är särskilt stora i den katolska traditionen. Men ja, det är ett sidospår. Och så kom det till Ryssland, ja, med helige Paisi Velichkovski. Och det kom att påverka rysk andlighet också i väldigt stor del. Men filokalia, den uppstod ju inte i ett vakuum, utan det var en frukt av en, vad ska man kalla det, en väckelserörelse på berget Athos och inom den grekiska kyrkan. Vill du berätta någonting om den väckelserörelsen?
Ja, du menar alltså Hesychasmen?
Ja, precis, delvis det. Och Kolivadesfäderna på berget Athos som just ville reagera mot den, vad ska man säga, den lite mera, den tid i ortodox teologi som var mycket starkt präglad av reformation och motreformation. Alltså man kan säga så här, även om vi inte var aktivt delaktiga i det skeendet i historien, det var ju så att säga först och främst en strid inom den västliga kristenheten, och därför har väl Komjakov sagt att protestantismen och katolicismen är två sidor av samma mynt på sätt och vis. Men likväl så kom ortodox teologi att påverkas av den konfessionalism som uppstod efteråt, och det finns ortodoxa teologer som var påverkade av kalvinistisk teologi till exempel, och andra som var mer påverkade av romersk-katolsk postreformatorisk teologi. Andrew Louth, han skriver i en bok som handlar lite grann om Filokalia att man, vad kallar han det nu igen? Jo, de symboliska böckernas tid, det vill säga en slags konfessionalism, där han menar att ortodoxa kyrkan var fast lite grann i att använda katolska argument mot protestanter och protestantiska argument mot katoliker. Men Kolivadesfäderna då, för att komma till kärnan av detta, ville gå tillbaka till ortodoxa kyrkans egna traditioner, ville komma tillbaka till de heliga fäderna och ville betona de gamla traditionerna som präglar ortodoxa kyrkan. Anledningen till att de kallas för Kolivades, det var att de ville att man skulle inte fira åminnelsegudstjänster med kolivadesvete. Det får man googla om man inte vet vad det är. Man skulle fira det på lördagarna och inte på uppståndelsedagen, söndagarna. Men de ville också lägga stort fokus på regelbunden nattvardsgång. Man ville hålla fast vid sina traditioner, och man ville då också uppliva Jesusbönen och det andliga faderskapets tradition. Och det är ju något som vi ser återkommer väldigt mycket just i Filokalias texter.
Och det stämmer alltid, jo visst, men det du säger här, så det var oerhörd påverkan från väst in i den ortodoxa världen alltså. Och det här betyder att man på ett sätt räddade ortodoxin, för att det, jag vet inte hur pass mycket sanning det ligger i det, men alltså från Ukraina pågick ju då, när man gjorde om de kyrkliga handböckerna i Moskva 1600-talet, som ledde till de gamla troende starka reaktion, vilket man förstår. Och det är faktiskt så att man ser spår av den här påverkan om man besöker Nya Valhalla kloster till exempel, för att prästen gör en konstig rörelse när han säger frid vare med er alla. Alltså en handrörelse som visar, som jag förstod när jag var där och hade satt mig in i den här påverkanshistorien från 1600-talet. En rörelse som prästen säger, jag vet inte vad det här är för någonting, men jag tror att jag ska göra lite så här. Det var för att alltså de här uniaterna är det, jo. De smög in i tryckerierna i Moskva och ändrade i anvisningarna till prästerna för att få in romersk-katolskt tänkande. Bland annat i nattvarden att man skulle titta på elementen när prästen läste instiftelseorden. Där begrep ju inte ortodoxa präster, varför ska jag stirra på den här? Och samma sak, man skulle säga frid vare med eder, men varför ska jag hålla på och vifta här? Så att det finns alltså en oerhörd påverkan, och det präglar ju också vårt, vi tror alltså att ortodoxa kyrkans liturgi, att den är väldigt extremt högkyrklig, men den är inte det. Jag var på Namar i Nya Valhalla ganska flera månader, jag var där och var på närvaro. Första gången när jag var där inne i altaret så frågade jag igumen Panteleimon, hur ska jag gå? När det var uttåg och så i vigilien, och då tittade han på mina fötter och så frågade han, har du problem med benen eller fötterna? Nej, sa jag. Men jag tänkte hur vi ska gå här. Ja, sa han. Ja, vi brukar gå ut. Frågan överhuvudtaget. Eller en rysk präst som hade svarat en svensk som hade frågat, hur ser ni på nattvarden? Då hade han som blivit tyst och sagt lite så där eftertänksamt. Ja, vi tittar inte på nattvarden, vi brukar svälja. Så, alltså det fanns precis, och då förstår man ju den här brist eller reaktionen så här. Det här är alltså inte ortodoxi helt enkelt. Och sen var ju hesychasmen som rörelse, den var ju också ifrågasatt inom ortodoxa kyrkan som vi känner till. Så, och där strider kring det där, men det är en annan sak. Men det är alltså bakgrunden, det har jag alldeles rätt i. Efter de beskrivningen, jag var inte så där insatt i det som du var, så det var jättebra.
Nej, men det är ju lite som du säger faktiskt. Det är nog ingen överdrift att de nästan räddade ortodoxin så att säga när de gick tillbaka till fäderna och hämtade upp och blåste liv i detta, denna skatt då, eller de pärlor som du säger finns med i de här texterna. Ja. Därför att när jag har läst... Det finns en bra bok som jag citerade lite grann, Andrew Louth. Han har skrivit en bok som heter Moderna ortodoxa tänkare, från filokalia till idag. Och där gör han en genomgång av just moderna ortodoxa tänkare. Och det blir väldigt tydligt hur filokalia har påverkat modern, om man nu får använda det som en tidsepoks avgränsning, modern ortodox teologi i väldigt hög grad. Och fortsätter att göra det på ett väldigt positivt sätt, skulle jag vilja säga. När de publicerade de här böckerna, så helige Makarius av Korint och helige Nicodemus av Berget Athos, de ville att böckerna skulle, att texten Filokalia skulle spridas till lekfolk, inte bara till munkar och nunnor. Och även om det var avancerade texter, för det är det ju, det är inte alltid så lätt att förstå dem, så menade de här författarna att det var bättre att texterna kom ut till allmänheten så att säga i kyrkan, så att man fick ta del av detta lite som en surdeg in i kyrkan för att få det att jäsa, medans helige Paisi, han var lite mer försiktig men blev tydligen övertalad av en biskop och vän till att ge ut den och trycka den så att även den kunde nå flera lager i de slaviska områdena i Ryssland och så vidare. Och det är väl ganska tydligt när man läser ortodox litteratur och även en del populär eller romaner att filokalia kom att påverka den ryska andligheten i väldigt, väldigt hög grad. Jag tänker bara på en sån sak som den ryska pilgrimens berättelse, som ju är en världsklassiker, där han har skaffat sig ett slitet exemplar av den här boken och går runt och ber.
Ja visst, det är ju en klassiker, en litterärt. Och jag förstår ju att det här, alltså, den har ju oerhört stor betydelse. Jag kommer ihåg, alltså, jag har själv påverkats och är oerhört mycket av filokalian. Jag ser i mina första anteckningar, första översättningar av texterna, de är från 1981 i sommarstugan i Tornedalen, där jag vistades ganska mycket. Då var jag ännu inte ortodox, men jag hade börjat. Jag blev fascinerad, jag blev gripen. Jag förstod inte vad det hela handlade om. Men man behöver inte göra det heller, utan det var någonting så viktigt, det var någonting så gripande, det var någonting så äkta. Det här kändes, det här är kristen tro på riktigt. Mm. Så jag förstod, utan filokalian, så vad skulle ortodoxa kyrkan har hamnat i egentligen. Kanske blivit väldigt påverkad av, ja, till exempel ikonkonsten, ja, men den blir ju, jag vet inte om man kan säga att konst kan väl inte bli förstörd, men alltså ikonkonsten i Ryssland till exempel, den blev ju väldigt västligt påverkad, och det tog lång tid innan man också gick tillbaka till ikonkonsten och dess ursprungliga form. Och den är ju, den finns ju inte i väst egentligen. Jag menar, man kan ju ha olika konstverk, det kan man ha i kyrkor också. Jag menar att det, men det är ju väldigt, man säger, välsignat att ikonkonsten, alltså den här ikonkonsten som är ikoner, låter dock mening att den är bevarad. Det var inte självklart heller under sovjettiden. Min fru Monica hade ju en lärarinna i Nya Valhalla som var dotter till en ikonmålare, en grupp i Moskva som levde under det här hemska förtrycket. Och de jobbade på fabriken på dagen, och på nätterna öppnade de sitt hemliga kloster inne i Moskva. Och där målade de ikoner, eller om det var en kvinna som målade ikoner, och återskapade, och sen lite av Filokalias historia, återskapade den riktiga ikonen. Den fördes vidare. Så att det är fantastiskt hur vår Herre ändå bevarar och välsignar, och ja, bevarar även den kristna tron på det här sättet genom Filokalia. Allt i Filokalia är naturligtvis inte förståeligt, men själva atmosfären, alltså, den är ju viktig, den är livsavgörande, tycker jag.
Ja, det är verkligen en bra fråga. Vad skulle vi vara, vad skulle ortodoxa kyrkan vara utan att det här verket kom till?
Ja,
om man ser på den ryska andligheten särskilt, så blir det ju, jag tror att många i Sverige är vana och bekanta lite grann med en del somligt ur den ryska andligheten. Och man tänker inte på att det faktiskt har mycket med Filokalia att göra. Man kan tacka Filokalia för det. Ta bara ett sådant känt helgon som den helige Serafim av Sarov. Det var nämligen så att klostret i Sarov, det på nytt startades, som jag har förstått det, av en som hette Nazari, som var igumen, alltså abbot för det klostret. Och han fick med sig en kopia av den ryska versionen av Filokalia till klostret i Sarov, där den helige Serafim kom i kontakt med verket och kunde omsätta den kunskapen i praktiskt liv. Det är ett tydligt exempel. Ett annat väldigt känt tydligt exempel, det är de heliga fäderna i Optina-klostret söder om Moskva, dit ju bland annat Dostojevskij, som du har nämnt, begav sig för att få andlig vägledning. Och deras, de här munkfäderna där, är ju starkt präglade av Filokalia i sin vägledning. Så det finns väldigt mycket modern, alltså sättet som ortodox tro tar sig uttryck på idag är väldigt präglat av Filokalia, och det kan vi vara väldigt, väldigt tacksamma för.
Ja, vi har ju vår kyrka här i Överkalix, den är ju en Kristi förklaringskyrka till minnet av Ambrosia Vaktina. Och det var ju, vi har också en relik av honom.
Oj!
Jag fick den i Finland, jag var i Nya Valhalla och reste tillsammans med en rysk prästmunk och igumenen Panteleimon vid Draktevien i stranden av en sjö. Då skulle han tillbaka till Ryssland, och han sa att han hade fått den här reliken av fäderna, av de här munkarna i Optina. De hade sagt att du ska lämna den här till en person när du reser. Gud kommer att visa vem du ska lämna den till. Och då sa han att jag vet inte riktigt, men du är den sista jag träffar innan jag åker imorgon. Så det betyder att du ska få den här. Och så sa han någonting på, jag var väldigt fundersam på den tiden, och min bror hade blivit skjuten i Gällivare, han var på Bisman. Det var en tung tid. Och jag glömmer aldrig när han tittade på mig när han räckte ikonen, eller reliken till mig, och så sa han: venja periode straha i som nenja. Så ungefär Bengt var inte ledsen, gå framåt med glädje ungefär. Så fick jag den här reliken som vi har här i en ikon som Monica har målat. En Ambrosia Voktina, så att i lokalia finns närvarande även på det sättet här. Så ju mer vi samtalar om filokalia, desto mer uppenbarast är den för mig vilken oerhörd betydelse den har haft. När jag som översättare sitter, så sitter jag som och översätter, och jag kanske primärt inte tänker på vilken betydelse de här texterna har haft för mig eller kyrkan, utan jag gör så gott jag kan och översätter. Men när vi nu samtalar om det här, så blir det ju allt tydligare att det är hur oerhört viktig den här med texterna ändå är, både för oss som kristna personligen, men även för den stora ortodoxa kyrkan.
Mm. Jag sitter just och läser faktiskt till morgonläsningen Helige Ambrosi av Optina, hans liv och verk. Och de där orden som du fick var mycket förenliga med hur hans karaktär framträder i de här böckerna. En annan som också är djupt påverkad av den filokaliska andligheten, med tanke på Nya Vallamo och sådär, det är ju också Johannes, den helige Johannes av Vallamo. I hans brev så framträder också mycket tydligt Jesusbönen och den filokaliska andligheten.
Ja, det är verkligen så att nu har vi inte varit i Nya Vallamo på länge, det är ganska långt att köra, men alltid när vi har varit där eller besökt, så har vi gått till Johannes grav, och innan han blev helig förklarad så förstod ju vi och jag att det här kommer förr eller senare att ske. Det är en fantastisk stöd. Han kom ju från Petsamo-klostret. Han kom till Nya Vallama för att han hade några alkoholproblem. Sen så blev han ju befriad och frisk i Nya Vallamo. Resten är ju så att säga historia.
Ja.
Men vi är ju här präglade av den ryska ortodoxin via Nya Vallamo. Även om vi tillhör det grekiska metropolitdömet, men det är ju en organisationsfråga. Mm. Vi är ju så att säga präglade av detta via Nya Vallamo. Jag är så oändligt tacksam för min tid i Nya Vallamo. Jag har haft så många erfarenheter av ortodoxins storhet och fantastisk humor också bland munkar och så vidare. En sån sak som jag trodde, jag hade inte kunnat berätta den riktigt, därför att jag hade tappat bort papperet eller dagboksanteckningen från slutet av 80-talet som jag vet att jag skrev i en cell i Nya Vallamo kloster. Och det var så plågsamt där, för att det var en sån otrolig erfarenhet. Jag vaknade vid 12-tiden på natten av att någon ringde i klockorna i kyrkan klockan 12 på natten. Eftersom jag själv var på normal och ringde, hade då ganska blåslagna händer med tanke på det man skulle slå i de här repen. Men kände och tänkte att det här är inte de klockor jag ringer i. Det är för många klockor. Och så somnade jag om. Men jag steg upp i alla fall och tänkte att det här måste jag skriva ner. Jag hade skrivmaskinen på bordet. Det visste jag inte förrän det här uppdagades, men då hade jag skrivit ner liksom att för att jag inte ska tro att jag drömmer, så skriver jag nu det här. Och så vaknade jag klockan 3 igen av att någon läste morgonbönen i rummet bredvid, tills jag kom på att det är ingen som finns i rummet bredvid. Jag är ensam. Det hände saker och ting. Och väl, det blev andra. Men jag gick sen på till aftongudstjänsten och sa till Panteleimon att jag måste få komma och prata. På morgongudstjänst, jag måste komma och prata med igomännen, för att jag är lite förvirrad av en erfarenhet i natt. Jag kom efter aftongudstjänsten, så skrev jag en kopp te Så berättade jag det här och då sa han att du är den andra i västvärlden som får veta en hemlighet som bara jag känner till. Från och med natt klockan 12 så tillhör Gamla Valamo kloster.
Förlåt, från och med natt klockan 12 tillhör
Gamla Valamo återigen den ortodoxa kyrkan.
Aha, ja, just det.
Och klockorna du hörde, alla klockor kom inte från Gamla Valamo med när de flydde. Så att klockorna du hörde, det var Gamla Valamos klockor. Munkarna i himlen, de gläddes i natt över. Det finns ju en sång som Hariton har skrivit. Farväl eller på återseende. Så att nu har Hariton fått rätt med ett återseende. Mm. Så frågar han, kommer du ihåg rösten som läste? Var den allt? Eller någonting? Jag sa att nej, jag är inte musikal, jag vet inte. Men det var en fin röst och då sa han att vi ska gå om kvällarna till kyrkogården och till de här heliga granar så kanske de har fler meddelanden till dig.
Mm.
Ja, jag sa att ja, det kan jag ju göra. Så innan jag for därifrån så sa att jag har faktiskt slutat men de har inte sagt mer. Så sa han att det var mycket. Och då hade jag tappat anteckningarna som jag skrev. Nu när jag röjde arkivet så ramlade ut ett blad från en ärm eller någon sån här. Jag tänkte bara skrynkla ihop det som jag gjorde med mycket papper. Då såg jag, kände igen det här på något sätt. Och det var bladet från den natten. Det ligger här på bordet bredvid mig nu. Jag vet inte vad jag ska göra för det är oerhört viktigt. En anteckning som jag gjort så att jag vet att jag inte drömmer. Alltså.
Mm.
Naturligtvis kan vi enligt Nepsis, de noetiska fäderna, de nyktra noetiska fäderna, så ska vi alltid ställa oss skeptiska till det vi är med om. Och vi ortodoxa, vi pratar ju inte gärna om det vi har varit med om. Jag brukar ju inte heller ta upp det här annat än i mycket speciella situationer. Så att med den, ska man säga det, med den tanken med att våra nettiska fäder säger att nickar och säger ja, det är mycket man kan få vara med om, men vi vet inte vad som ligger bakom. Eller hur?
Nej, precis. Ja, men så är det ju. Och det framträder också när man läser de heligas levnadsskildringar och berättelser och sådär. Att det, den värld som vi skådar med ögonen och materien som vi tar på är inte allt som vi möter. Som människor så är vi, som Maximus bekännaren säger, mikrokosmos, alltså vi förenar den oskapade verkligheten eller den andliga verkligheten med den kroppsliga verkligheten i vår person och i vårt väsen. Eftersom vi är sammansatta så att säga av ande och kropp. Och på grund av den erfarenheten eller den verkligheten rättare sagt så gör vi såna här erfarenheter. Och en del har kanske ord att beskriva vad det är som händer. De nyktra, gudsälskande fäderna är bättre på det än vad vi är. Men likväl så får människor ta del av sådana här saker. Jag ska bara säga innan vi går vidare och tala lite grann om Filokalias budskap så nämnde jag att det påverkade den ryska kyrkan, ryska andligheten, men givetvis så har även Filokalia påverkat den grekiska andligheten och den ortodoxa kyrkan kring Medelhavet i väldigt hög grad också. Inte minst genom klosterväsendet på berget Athos som ju till exempel har givit oss flera heliga personer de senaste åren. Två av de mer kända är den helige Porfyrios och den helige Paisios. Så, och det finns ju böcker att läsa om dem också. Men Fader Bengt, om vi ska gå vidare och tala lite granna mer om Filokalias budskap, om man kan sammanfatta det på en kort tid och därmed också kanske förstå varför det är så viktigt. Vill du ge dig på ett försök att göra det, Fader?
Ja, det finns ju vissa begrepp i Filokalia som är centrala och som också är väldigt centrala och bibliska, får jag väl säga, som vi också har. Och det är ju teosis, alltså gudomlig görelse. Och det Petrus säger i sitt brev, att bli delaktig av gudomlig natur. Alltså målet för en kristen är teosis. Sen är ju frågan om vi alla når så långt, eller det gör vi ju inte, men målet är satt och det är en gudomlig görelse. Det är ett centralt begrepp. Och hur man ska nå teosis, det är ju då via alltså det finns nog ett begrepp som heter, man säger på grekiska, agona eller agona, som ju återfinns faktiskt i fel missuppfattat inom islam, jihad. Det kommer från agona. Alltså den andliga kampen finns ju, det är alltså askesis på, om man uttalar det på kinesisk, grekiska, askesis, alltså askes. Och ordet askes på svenska, det för ju tankarna till självplågeri och att piska sig som Luther gjorde i kloster. Men askesis är alltså ett enkelt sätt att leva, skulle man kunna säga. Sen är det då ordet apatia. Alltså vi har ju fått apatin från det ordet, men det betyder ju inte så för Filokalia och den kristna tron, utan jag skulle vilja översätta det med lidelse, hälsa eller frisk ifrån lidelser och kötsliga passioner. Det är inte så att man liksom blir befriad, blir någon sorts robot, utan att de förvandlas till, om man säger, himmelska passioner eller himmelska lidelser som inte längre är själiska känslor eller kötsliga känslor, utan som är noetiska insikter helt enkelt.
Man riktar in sitt väsen egentligen på Gud, skulle man kunna säga. Det är väl det det kanske handlar om. Istället för att rikta in sin längtan och drivkraft mot när jag ska få öppna nästa chipspåse eller vad det nu kan vara, så riktar man in alltihopa mot Gud.
Jo, visst, endast detta är nödvändigt, som vår frälsare sa till Maria. Och sen har vi då ett begrepp som nepsis, de neptiska fäderna, och det har att göra med andlig nykterhet. Det är ett väldigt viktigt begrepp, därför att vi är ju inte ute efter att skapa känslosprång eller känsliga utgjutelser, men en omvändelse inom ortodoxa kyrkan, det är ju inte ett känsloutbrott. Men jag minns inte vem som säger det. Kan det vara Johannes som gör det? Men någon av Malabamunkarna som skriver i ett sammanhang, i ett råd, att när du står i kyrkan och om du känner känsloutbrott, gå ut och svalka av dig och kom tillbaka till kyrkorummet och stå där igen. Det här förklarar väldigt bra vad detta handlar om, nepsis, alltså nykterheten. En vad ska man säga, realism på något sätt. Men känslorna kan ju föra oss vart som helst. Och jag kommer ihåg när jag gick trakten i Sigtuna på hösten, så sa Olof Hartman, vår lärare i själavård, för det var att han hade bakgrund i Frälsningsarmén, och inte tomt om Frälsningsarmén, men han sa att var försiktiga med känsloutbrott, därför att om man tittar på en medlemsförteckning inom den kyrkan, det samfund som jag själva mina rötter i, så ser man ibland att vartannat namn är överstruket. Mm. Och det är saker som jag kommer ihåg väldigt som viktiga, som jag burit med mig. Alltså, det handlar inte om känsloutbrott, utan nykterhet, andlig nykterhet. Nepsis.
Ja, alltså om jag bara får kommentera kort där så känner jag igen fokuset på känslor. Det var, kunde vara ganska starkt i många av de frikyrkliga församlingarna och i synnerhet på ungdomsmöten och sånt som jag besökte under gymnasietiden. Men det är ju som du säger ingen stabil grund att bygga den kristna tron på. Och sen så kommer jag att tänka också på, det finns från ökenfädernas tänkespråk. Jag tycker den här berättelsen är en av de bästa att bero på nepsis. Och då kom den yngre broder till sin munkfader och sa: Fader, fader, jag kommer just från den här munkbrodern. Han ser änglar när han ber. Han var uppenbart exalterad över detta mirakel. Men den äldre och mer erfarne munkfadern svarade kort och gott: ja väl, det är väl inget. Det vore mycket bättre om han kunde se sina egna synder.
Ja, det säger väldigt mycket det här. Och jag kommer också ihåg, jag tror det var den här Pambo, tror han hette. Där en av hans vänner hade besökt en kyrka, om det var i Alexandria, jag minns inte någonstans. Han kom tillbaka och sa att han hade besökt en kyrka. De sjunger troparer. Och då sa Pambo att där troparer sjungs, där är boten fjärran. Och det är också, naturligtvis, vi sjunger också troparer. Så där. Det säger också någonting om, okej, okay, sjung, spelar själv gitarr och sjunger ibland, men sjung gärna, men tror inte att det är, eller som Olof Backman sa när man började med de här märkliga meditationen och andningsövningarna på 60-talet, som Backman sa i Sigtuna en gång som jag också kommer ihåg, att jag har ingenting emot att andas rätt. Men vad det har med kristen tro att göra, det förstår jag inte. Det var också bra sagt. Men det finns så mycket. Det finns så mycket som inte är inte dåligt och inte, men det hör hemma liksom i en annan kontext. Det är inte det som är det viktiga. Och känslor är inte, nu kan vi ha känslor, men de försvinner, de avtar, de kommer och de går. Det är så att säga den noetiska klippan som på något sätt nykterheten vilar på. Även om dåliga dagar, man känner tvivel på det man är och det man har gjort och det man gör. Och när man ser botten av sin egen personlighet och så vidare. Då kan man ju verkligen drabbas av svåra tvivel. Men hur ska jag nå fram till Eosis, eller hur ska jag nå fram till himlen? Ja, men då finns den här nepsis. Det är en tro som inte är känslor, utan som är någonting oändligt mycket mer. Men det som behövs då, det är det som också finns i filokalian och som är ett begrepp som kanske inte är så godkänt i väst. Synergia.
Mm.
Samarbetet med Gud. Och varför det där skulle vara liksom tvivelaktigt, det förstår jag inte. Det är bara att läsa Nya Testamentet. Eller kanske jag översätter Jesaja till meänkieli som är ett av minoritetsspråk. Och jag har nu kommit fram till kapitel 38, gjorde jag igår. Det är klart att det är synergia, samarbete på alla nivåer. Och det är inget konstigt. Om man blandar ihop lite grann med att utan Guds initiativ så skulle ju mänskligheten vara förlorad.
Mm.
Så att vi har ju inte samarbetat med Gud liksom i inkarnationen eller sånt, utan det där är ju fattat i det första kyrkomötet som finns i ikonen, treenighetsikonen. Man tittar på ikonen, förstår man ju att de samtalar. När Gud hade skapat allting så blev det en tystnad. Man bara befaller. Sen kommer det en tystnad och nästan en fråga. Ska vi göra människor till vår avbild? bildligt. Och de möts ju treenigheten och samtalar och man lägger upp hur det ska vara. Och där är ju inte vi människor med. Men sen när det kommer till själva praktiken, alltså, jag kan ju säga ja eller nej. Det är min frihet. Och jag tänker återigen på här i slutet på och en av mina förebilder, Dostojevskij. Han säger ju att människan andligt, det vill säga noetiskt, är fullkomligt fri. Och om du, han skriver ju deckare, alltså om du går ett mord så är det inte för att du är tvungen att begå det där våldsbrottet. Men sådana saker bestämmer du liksom andligen, du är fri att avstå det, gör man det. Det är stora ord. Så vi samarbetar ju naturligtvis. Du gör inte våld på vår fria vilja. Inte. Då vore vi inte människor, då vore vi robot.
Jo, precis.
Ja, men det är ett centralt begrepp. Så sammanfattningsvis, det är ju teosis, det är askesis, det är apatia, nepsis, syneria. Det är de fem begreppen tycker jag som jag vill lyfta fram i lokalia som jag har översatt.
Mm. Och då är det helt enkelt så att alla de här begreppen och alla de författare, jag vet, hur många författare är det exakt? Är det 14 eller ännu fler?
Ja,
jag har inte räknat.
Nej, inte jag heller, även om jag har översatt.
Ja, men det är som sagt författare från ett millennium i alla fall, lite
ja, det
drygt.
Det, ja.
Och det är stora namn i vår tradition. Och vad de då alltså gör i de här texterna är att de lägger upp och beskriver hur man tar sig an det andliga livet. Hur man ska nå gudomliggörelsen genom den asketiska kampen. Genom vaksamhet över sin själ, sitt nos och hur man samarbetar med Gud på många olika plan egentligen i livet för att nå målet gudomliggörelse. Så det är, man kan säga det är en handbok till frälsning i den ortodoxa kyrkan. Skulle du hålla med om det sättet att beskriva det?
Ja, istället för katekes så har vi en handbok.
Ja.
Till vägen till frälsningen, en resebroschyr. Vi ser att Petrus, Theologia Viatorum, för att plötsligt tala latin. Vandringens teologi, Petri brev. Så här ska vi vandra och så här gör vi. Så det är mycket bra. Den behövs ju på svenska också, men det är ett jättearbete att översätta.
Ja, jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Och du jobbar ensam alltså med att översätta. Jag ska bara säga, på engelska, de böcker jag har, så är det alltså det är fem stycken band. Den femte har utkommit på ett litet annat initiativ nu här från ett kloster i Australien. Men det är fem band om flera hundra sidor per band alltså, på ja. Engelska. Och du har hunnit översätta och ge ut genom Artos bokförlag då, tre stycken, men det är ju kortare band än vad de engelska är. Det är ungefär 100 sidor i alla de tre som du har givit ut på svenska. Så det är ju ett enormt omfångsrikt material att översätta.
Det är det verkligen, och allt det här gör jag ju ideellt. Då måste jag ju liksom, jag måste jobba med mycket annat då. Men jag är ju van vid det. Jag har ju mer eller mindre skapat det med enkel skriftspråket på ideell basis. Och jag har ju 40-års jubileum. 4 juli i Haparandabladet 1981 var min första artikel eller insändare i Haparandabladet om enkel som ett eget språk. Och, 2 år senare så när jag pratade med biskopen Olaus Brännström i Svenska kyrkan, för jag visste att min tid kommer att vara kort där, eller de vill inte ha mig här. Så att, jag sa att vem vet om inte meänkieli en dag kommer att bli erkänd som ett eget språk. Så att jag skulle vilja börja redan nu att översätta handböckerna till meänkieli. Han var inte negativt inställd, men han trodde väl inte på sådana fantasier, men faktum är att jag har översatt handböckerna nu till svenska. De släpptes ju förra året i Uppsala domkyrka. Jag översätter nu för Bibelsällskapet. Har hunnit översätta de Saltaren och Jobb och Höga visan, Predikaren, Ordspråksboken, Jesaja och alla evangelier finns ju också översatt.
Kom igen, Kelly. Ja, men du har mycket översättningsarbete att jobba med.
Mycket som helst. Ja, och sen fem sidor och allt annat som... Men allt det här arbetet gör jag ideellt, och det är samma med Filokalien. Jag gjorde då... förra året under fastet, stora heliga fastan, satt jag med del 3.
Och den är ju jättefin. Det är väl helige Hesykios, prästen. Ja. Och hans tal om Jesusbönen just, och namnet ja, Jesus. Ja. Det är väldigt uppbyggligt och gott att läsa. Men när kan vi, jag vet inte om du kan ge något svar på det, men när kan vi vänta del 4 i Filokalia på svenska? Har du någon tidsram, eller du kanske inte vill avslöja?
Nej, jo, jag skulle gärna avslöja om jag hade en tidsram, men det har jag inte, utan del 3 började med att jag plötsligt då fick en inre uppmaning att nu är det dags, och då satte jag mig ner och översatte. Sen då får man ju också tänka på de här som översätter, och de översätter oftast i grupper och så vidare. Nu sitter jag ju ensam med det här jobbet. Så att jag vill säga till läsarna att hittar ni tryckfel eller några konstigheter, så det är inte så konstigt. Men det här är ju, skulle behöva vara 5-6 stycken för att göra det här, men då blir det ingenting. Om Moses hade fört Israels barn ut ur Egypten i teamwork, så skulle de vara kvar där.
Ja, men jag är oerhört tacksam att du har tagit dig an detta arbetet som ju är enormt. Mycket tacksam, och jag ser fram emot när väl den fjärde delen kommer. Om du fick en inre ingivelse i förra gången, så kan du nu få en yttre ingivelse av mig som uppmanar dig att fortsätta med nästa översättning. Men nej, skämt åsido. Vi ska ta och avsluta det här avsnittet. Jag ska bara ställa en fråga till dig, nämligen: varför behövs Filokalia på svenska? Varför behövs det i Sverige överhuvudtaget?
Sverige är ju ett av de mest sekulariserade länderna i världen, får man väl säga. Och sekularismen är ju enligt den här lekmanna Paris-teologen, som jag naturligtvis i min ålder inte kommer ihåg namnet på.
Losky?
Vem?
Vladimir Losky?
Nej, det var inte han, utan det spelar ingen roll. Men han säger att sekulariseringen, den kommer inifrån kyrkan. Det är något som jag har funderat mycket på. Den sekularisering. Så att Filokalien är ju en betydelsefull, absolut nödvändig motröst. För att de som läser Filokalien, jag har ju fått inga negativa reaktioner, men många sådana här reaktioner: hoppsan, är det så här det ska vara? Och hur ska jag klara av det här? Så att det är en absolut nödvändig, vad säger, motröst i sekulariseringstider, och när man stöter på någon gnostisk eller nästan kortelansk uppfattning om synden, som att jag har inte varit tillräckligt snäll med mig själv, alltså, det stöter man ju på faktiskt. Jag skämtar inte, utan syndabekännelsen går ut på att jag har inte utvecklat mig själv, eller jag har inte varit tillräckligt snäll mot mig själv. Alltså en individualism som är fjärran ifrån Filokalien. Den är nödvändig. Jag hoppas verkligen att jag får kraft att översätta fler delar, men också att folk kan ju läsa den engelska också. Filokalien. Och de som kan finska, de kan ju läsa den finska.
Jo, den finns på en del moderna språk. Det är modern grekiska, modern ryska, rumänska också och som du säger engelska. Men alltså att som svensk läsa på svenska är ju, då går det in i hjärtat på ett annat sätt. Det ja, tror jag att många känner igen den erfarenheten.
Ja, det är ju så att jag hoppas verkligen att, och när jag läste den här inledningen igår kväll när jag visste att jag skulle prata med mig, så utbrast jag till min hustru: vem har skrivit denna inledning? Idag skulle jag inte klara av detta. Jag kände att det här måste vara liksom en helig andes ledning. Hela den var den på 20 sidor här i första delen. Jag ska ju inte berömma mig själv eller skryta över det, men det här, jag blev väldigt häpen. Det är så mycket. Varje stycke skulle behöva ha ett eget seminarium.
Du går ju igenom de här begreppen som vi gick igenom, och du gör det på ett bra och pedagogiskt sätt, så det är verkligen hjälpsamt att läsa den inledningen om man ska ge sig i kast med att läsa hela Filokalia.
Ja, det är fint, jag följer dig också. Jag har många gånger nämnt till min hustru också att Fader Mikael jobbar på här. Jag är väldigt glad över att du finns där du är, och jag vill önska dig välsignelse och framgång. Nepsis.
Tack så mycket. Får jag dina förböner så är jag glad och nöjd. Tack så mycket, Fader Bengt, för att du har varit med och pratat lite grann om Filokalia här med mig idag. Jag hoppas att vi ska tillsammans ha kunnat ge en liten aptitretare för de som lyssnar, och att de ska gå och bekanta sig med det här verkligen klassiska samlingsverket. Som ju, även om det trycktes 1782 på grekiska, så innehåller det alltså texter som kommer från hela vår kyrkas heliga tradition, och de är samstämmiga med varandra hur man så att säga blir frälst i ortodox tradition. Så tack så mycket, Fader Bengt.
Tack själv.
Och stort tack till alla er som har lyssnat. Som vanligt, har ni frågor eller funderingar så kan ni skriva till mig på mikael.faltamar@gmail.com. Och med de orden säger jag Guds välsignelse och på återhörande.